Jag tänkte också innan jag börjar, så glömde jag förra gången att dela ut till de som vill ha förstås. Det här är en hjälp kan man säga, för förra gången talade vi ju om en av fiendens arenor, och det var ju hur han försöker att agera genom våra egna liv. Och det här är, kan man säga, hjälpmedel till hur vi kan både checka oss själva, men också förslag till böner om vi ser att fienden faktiskt har fått in en fot någonstans i våra liv, kanske genom det som har varit tidigare i våra liv innan vi blir frälsta. Ibland kan det vara så. Då får ni gärna ta sån här papper, så jag försöker att fixa det sen under kaffet så att de som vill får ta det. Så nu säger jag varmt välkomna hit till denna befrielsetjänst 2. Och som ni vet så har det ju tagit lite längre tid än vad jag trodde att det skulle ta. Men jag tror att det har varit rätt att vi har lagt en gedigen, får jag säga, grund. För det här området är så viktigt, och det är viktigt att vi står på rätt grund när vi ska gå ut i befrielsetjänst eller ut i den andliga krigföringen, vilka ord och namn man nu vill använda. Därför att det är ingen barnlek, det är inget som vi kan göra hur som helst, utan vi måste gå på de lagar och spelregler som finns i de andliga rikena. Men när vi gör det så kan vi vara frimodiga, och vi ska inte så att säga dra oss tillbaka. Så förra gången pratade vi ju om, som jag sa, ett av fiendens arenor. Och det är ju att han verkar genom människor och genom våra egna liv. Så det här med befrielsetjänst då, och så, det berör inte bara andra, utan man får vända spegeln inåt och kika på sitt eget liv också för att vara beredd. Så idag ska vi titta på det andra området, och det är ju det som vi har utanför oss. Och det som vi kanske dagligdags tänker när vi hör ordet befrielsetjänst eller andlig krigföring. Så har jag tänkt i alla fall att då handlar det om vad vi har i himlarymderna omkring oss. Så idag som ni ser på bilden där, så tänkte jag att vi skulle hinna med först och främst att titta på det som vi kan kalla strategisk bön. Många av de här orden som vi använder står ju inte precis i Bibeln, utan det är ju ord som vi själva har skapat, kan man säga, för att veta vad det är vi menar. Men vi ska se att innehållet bakom de här orden ändå är bibliska. För det är ju viktigt, eller hur? Så också sa jag förra gången, om det är någon som har vittnesbörd som handlar om något av områdena som vi har talat om, då ger vi tillfälle till det. För vittnesbördet är en väldig styrka. Därför att fienden kan aldrig säga någonting emot det som vi själva har erfarit och upplevt. Så det är en väldig styrka, och det står i Uppenbarelseboken. Det, alltså Guds folk, övervann honom, Satan, i kraft av sitt vittnesbörds ord. Så det är en styrka i det. Lammets blod och sitt vittnesbörds ord var vapnet. Så det ger vi tillfälle för. Och om vi då hinner efter, det beror på hur många vittnesbörd det blir, så ska vi också titta på snabbt på två områden till. Och det är villfarelse. Vad är det? Och bara ge ett par exempel. Och också specifikt kände jag att jag ville att vi skulle titta på det här med Isabel. Isabels andemakter. Därför att det är så viktigt, och det förekommer mitt ibland kristenheten också. Så det är viktigt att vi känner igen, återigen, både i våra egna liv men också i våran omgivning. För det här är en väldigt stark, eller väldigt starka andemakter som skapar mycket, mycket, mycket smärta och problem. Men först nu då så ska vi titta på första området, strategisk bön. Och då börjar vi med ett bibelord som vi har läst med varandra tidigare. Efesierbrevet 5:11. Och där står det så här, det är Paulus som säger: Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja den istället. Så här ser vi egentligen en strategi som skulle kunna vara grunden för hela den här undervisningen eller hela det här området. Och då börjar vi att titta med första delen i den här, det här bibelordet. Ha inget att göra, säger Paulus, med mörkret. Vad betyder det? Det betyder egentligen det som vi har talat om innan. Ge inte fienden något tillfälle, står det i Efesierbrevet 6. Och det här ordet tillfälle, det kommer ni ihåg att det kommer från grekiskans ord topos, som betydde tillfälle eller fotfäste eller mark, landområde. Så ge inte fienden något område i ditt liv. Och det är viktigt. De här delarna är viktiga när det gäller att gå ut i den andliga världen. Och överhuvudtaget för våra kristna liv. För vi är i den andliga världen. Så när vi blir kristna, och det är vi även tidigare egentligen fast vi inte vet om det. Varken vi vill det eller inte, och varken vi vet om det eller inte, så är vi i en andlig strid. Så det här är viktigt. Ge inte fienden något fotfäste. Och då står det till exempel i Jakobs brev 4 och 6. Då säger Jakob så här, därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort ifrån er. Här ser vi alltså i det här bibelordet att ödmjuka sig under Gud, lyda Guds ord och underordna oss honom. Det ger en makt över fienden, för då står det, då ska han fly bort ifrån er. Så ofta kanske vi har fått undervisning eller kanske tänker att makt med Gud är att vi verkligen kan domdera och ryta åt fienden i bön. Men det är inte så. Det viktigaste är att vi står under Guds auktoritet med våra liv. Att vi underordnar oss Gud. Och då kommer vi osökt in på nästa område, som jag ville säga är en krigsstrategi. Och det är det vi gjorde alldeles nyss. Att tillbe och lovsjunga Gud. Eller tillbe Gud ska jag säga, för det spelar ingen roll om vi sjunger eller om vi ber med vår mun. Det här ser vi på många ställen, att det till och med är Guds egen strategi. Ni kommer ihåg i Gamla testamentet på flera gånger, flera tillfällen, när Israel skulle ge sig ut i strid. Och när de till och med var undertaliga gentemot fienden, så gav Gud dem en speciell strategi. Och det var att han skickade ut lovsångerna och prästerna före krigsherren. Och då behövde krigsherren många gånger inte ens göra någonting. För fienden hade redan gjort ner varandra när soldaterna kom fram. Så det här är en stridsstrategi. Och vad är det, varför är det så viktigt med tillbedjan? Och jag tänker nu på våra bönemöten och sånt. Vi kanske ger lite utrymme till tillbedjan och mycket till bön. Vi kanske skulle prioritera om. Därför att det står till exempel i psalm 22. Dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. 22:4, fjärde versen läste jag. Psalm 22, fjärde versen. Alltså det här visar att när vi tillber Gud, och det är inte bara att sjunga eller så, utan det måste ju vara av hjärtat, sanna tillbedjare, då bygger det en tron. Och vad händer ifrån en tron? Det är där utifrån Gud regerar. Det är där utifrån han visar sin makt. Så när vi tillber Gud, då hamnar vi egentligen vid Guds makttron, kan jag säga så. Så därför är det också väldigt viktigt, och det hör ihop med, för när vi tillber Gud, då har vi ödmjukat oss under hans storhet. Då underordnar vi oss honom och vi lyfter vår blick och ser och bekänner: Gud, du är den högste. Du är den enda som är värd tillbedjan av våra liv. Och en sak till som är väldigt viktig, som en strategi eller som en av de här grundlagarna innan vi går ut i andlig krigföring, det är att vi har rätt motiv. Matteus 6 så säger Jesus: sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det här är väldigt, väldigt viktigt, därför att det är farligt att gå ut i den andliga världen i en strid om vi inte har rätt motiv. Det får aldrig vara ett egen motiv i att vi vill gå ut och vinna seger i den andliga världen. Och det är ett allvar, för att det finns en risk för en församling att be om väckelse och att fokuset flyttas från att söka sin stads bästa, söka Guds rikes bästa, att Gud ska bli upphöjd och förhärligad. Eller hur? Det blir han ju fler människor som blir frälsta, desto mer kommer Gud att bli ärad och upphöjd. Och risken finns att man söker att strida i den andliga världen för att få seger för sin egen församling eller för sitt eget sammanhang. Så rätt motiv när vi går ut i den andliga världen är viktigt, för återigen, när vi har luckor i våran vapenrustning, då kan fienden gå in och få ett fotfäste i våra liv. Så vi måste stå på de här sanna grunderna. Och jag skulle vilja säga att vi skulle behöva ännu mer börja nitälska för Gud, för Guds rike, mer än för vårt eget sammanhang. Jag tänker till exempel på David. Det står att han var en man efter Guds hjärta. En del av det han gjorde som var hans hjärta, hans karaktär, det var att han verkligen nitälskade för Gud. Han älskade Guds namn. Och när han såg att Guds namn, eller att Gud blev smädad, då blev han fylld av helig vrede. Och den här vreden, det uppväckte en stridslust emot fienden i hans liv. David och Goliat, vet ni ju. Vad var det? Det var inte Israels här som han blev så upprörd över att de blev smädade. Nej, det var ju för att Guds namn blev smädad genom Goliat. Och som gav David ett mod. Eller som till exempel när Saul hade dött där på stridsfältet och fienden högg av honom huvudet, och så bar de in det i Astarte-templet, i sitt avgudatempel, och la det där framför sin gud som ett bevis på att våran gud har besegrat Israels gud. Och när David fick höra detta, han nitälskade säkert också för Saul. För han älskade Saul trots att han förföljde honom. Men när David fick höra detta så skickade han genast bud och lät hämta Sauls kvarlever bort ifrån det här templet och begravde det värdigt. Det var för Guds skull. Och det här behöver du och jag, när vi ser saker på nyheten, när vi läser saker i tidningen som har med mörkrets rik att göra, eller som smädar Guds namn och som inte harmonierar med Guds rike, då borde denna iver väckas upp i ditt och mitt hjärta. Och det borde ägga oss till att strida frimodigt i den andliga världen. Och verkligen komma och sluta upp på bönen, på bönemöten. Och kanske på särskilda strategiska bönesamlingar där vi befriar våran stad. För det är en kallelse som vi har, att söka vår egen stads bästa. Vi kommer till det längre fram. Och vi kanske tänker, det där med andevärlden, det får de sköta som har det i sin kallelse. Men det är inte sant, därför att var och en av oss är, som jag sa, i en andlig strid, och vi är kallade att strida och göra djävulens gärningar om inte. Det har vi läst och talat med varandra om många gånger tidigare. Och jag tänker att det här att tjäna och att vara i aktiv tjänst även i den andliga världen, det är ett beskydd för oss faktiskt. Vi kanske är rädda för att gå ut i den andliga världen, Men sanningen är tvärtom. Det är ett beskydd för oss att vara mitt ute i striden. Gör er kallelse och utkårelse fast så ska ni aldrig komma på fall, står det, säger Paulus. Och ett annat exempel som jag tänker på, där när David igen, mannen efter Guds hjärta. Hans folk, hans krigsmän skulle ut i strid. Fienden hade belägrat sig igen mot Israel. Och hans närmaste man kommer till honom och säger: David, nu är du kung, så du är en så viktig person så att det är bättre att du är hemma och inte står mitt i främst i stridsledet. För att då skulle du kunna bli skadad. Och hur skulle det då gå med Israels folk, säger han. Och David, han köper detta. Han lyder detta råd och han säger: ja, du har nog rätt, jag är hemma denna gången. Men vad var det som hände då? Det var vid det tillfället som David föll svårt i synd. Det var då han föll i otukt synd, i äktenskapsbrott med Batseba. Det var när han inte var med sitt folk ute i striden, utan han hade dratt sig hem i bekvämligheten. Och vi skulle kunna omsätta det hem i våra tv-soffer. Då ledde det till att han ljög, han bedrog, han till och med mördade sin bäste och trognaste krigsman i sin omgivning. Så det här är en bild för dig och mig. Att vi ska inte frukta för att vara mitt ute i det andliga kriget. Tvärtom, det är ett beskydd för oss. Då är vi på alerten, då är vi där vi ska. Då är Guds beskydd över oss. Och den andra delen på detta ord som vi nu har haft uppe ganska länge. Då står det att vi ska inte ha att göra med mörkrets ofruktbara gärningar, utan avslöja den, fast mer, står det i 1917 års översättning, avslöja den. Fast mer avslöja dem. Alltså det här är en aktiv handling. Vi ska vara enträgna för att se och avslöja fienden var helst han dyker upp. Och då kommer vi osökt in på det här ämnet strategisk bön. Och vi ser bara genom ett enda bibelord egentligen att det faktiskt är bibliskt. Vi ska få mer bibelord som bekräftar detta. När vi talar om strategisk bön, som just jag sa, det är ett ord som vi själva har hittat på. Då innebär inte bara det att vi är strategiska och ber kontinuerligt för vissa platser eller vissa områden. Alltså för skolor eller för regering eller för, ja, vad det nu skulle kunna vara för områden. Det är bra, det ska vi också göra. Men det är inte det som är strategisk bön egentligen. Utan strategisk bön, det är när vi avslöjar vad är det för andemakter bakom det här böneämnet som vi har. Om vi ber för vår stad till exempel. Då behöver vi avslöja vad är det för andemakter som binder människor i våran stad. Och när vi har avslöjat det, då kan vi, som vi sa förra gången, skjuta konungens fiender rakt i hjärtat. Det är det vi ska göra. När vi avslöjar fienden, då flyr han bort för oss. Men så länge han kan vara i mörkret, då är han kvar, då opererar han där. Men när han blir avslöjad så vet han att han inte har någon makt. För Jesus har makten, eller hur, som vi sjöng nyss. Så därför är det viktigt att se vilka du och jag är, vilka vi är när vi ska gå ut i andevärlden. Och som jag sa då, att se och förstå att också när du och jag kommer och ber till exempel i den andliga världen, så har vi makt. Och då flyr fienden också för våra böner. Och det har ju inte med oss själva att göra, det vet vi ju. Utan vi har fått något som vi ibland brukar kalla delegerad auktoritet. delegerad auktoritet. Och vad är det? Vi kan ta ett exempel ifrån vår fysiska värld. Bara för att få en bild av vad det innebär. Ni som jobbar i sjukvården till exempel. Ni vet ju att en sjuksköterska till exempel, hon har en legitimation. Hon är legitimerad för att få utföra vissa saker. Att ta blodprov eller sätta kateter eller ge sprutor eller vad det nu skulle kunna vara. Men hon kan, eller han, kan delegera den auktoriteten att få göra detta till någon som egentligen inte har värdigheten att göra det. Den är inte legitimerad egentligen. Men jag som sjuksköterska kan ge min legitimitet för den här personen att få utföra det som jag ger en uppgift att göra. Ett annat exempel är till exempel en polis. Du kan ta den bilden då. Här ser vi en polis. Och den här polisen, han har gått ut här i gatan och han dirigerar trafiken. Han har en auktoritet, en legitimation ifrån svenska staten att få utöva sitt polisämbete och att stå som representant för Svea rikes lagar. Eller hur? Så när du och jag ser en polis och ser hans uniform eller ser polisbilen när ni är ute och kör, vad gör ni då? Trampar på bromsen eller? Det finns en inbyggd respekt i de flesta i alla fall människor när vi ser polisen. Därför att polisen har en auktoritet, en osynlig auktoritet som vi känner av. Och på samma sätt är det i den andliga världen. Att du och jag har fått en personlig auktoritet, en delegerad auktoritet av Jesus. Att få fortsätta hans ämbete kan man säga på den här jorden. Till dess att han kommer. Och då vet andevärlden det. Både den goda men också den onda. Precis som jag säger att vi kanske trampar på bromsen när vi ser polisen. De vet om det och vi behöver veta om det. Så då tar vi nästa bibelord och då tänker jag. När polisen eller sjuksköterskan får sin legitimitet. Sjuksköterskan hon får en legitimation och där står det med en stämpel ifrån staten att jag har genomgått alla kvalifikationer så att jag blivit legitimerad som sjuksköterska. Och den här legitimationen den gäller, jag är sjuksköterska så jag vet att det gäller så. Den gäller även om jag inte är på jobbet. Så om någon, om jag kommer till en olycksplats säger vi, så är min legitimation ger mig myndighet att ge injektioner eller vad det nu skulle kunna behövas för den här personen på en olycksplats. Därför att jag har alltid med mig min legitimation i min person. Och polisen han får sin legitimation och han får också en polisbricka som ett vittne på att han är legitimerad. Och det här bibelordet som vi ser här, det är egentligen våran legitimation, våran himmelska stämpel. Det här är bara en av dem, för Jesus han har sagt på många, många olika sätt att vi är legitimerade att fullfölja det som egentligen bara han har makten till. Och då står det i Lukas 22:29. Det är Jesus som säger det här. Så som min fader har överlåtit konungslig makt åt mig. Så överlåter jag likadan makt åt er. Alltså du och jag har fått en konungslig makt. som är samma makt som Jesus själv har. Är inte det här helt otroligt? Och nästa bibelord, konungslig makt. Vad innebär det? Vad gör en kung? Petrus säger i 1 Petrus 2:9: ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. Varför? För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret och till sitt underbara ljus. Här ser vi hela syftet avslöjat. Att Gud har gjort oss till ett konungsligt prästerskap. Det säger oss två saker. Vad gör en kung? Vad gör en kung? Han regerar. Så det är alltså en av våra uppgifter. Vi ska regera. Vad gör en präst? Vad var prästen i det gamla förbundet? Han var en talesman, en borgesman för folket. Han stod emellan Gud och folket som en, jag hittar inte rätt ord. Är det någon som har det perfekta ordet på en präst? Ja, han står som en borgesman emellan för att vara en ställföreträdare för folket inför Gud. Nu har vi ju Jesus som är våran överstepräst hela tiden. Men du och jag är som en präst, som ett prästerskap emellan de människor som inte känner Gud än. Som inte har någon möjlighet att komma till Gud eftersom de inte är födda på nytt. Och Gud, du och jag är kallade att regera på den plats där vi är satta och i den andliga världen. Så att människor som ännu inte är frälsta ska kunna komma till Gud. Att vi ska kunna be å folkets vägnar, precis som prästen gjorde. Han la sin hand på syndoffret till exempel, innan det offrades. Det är din och min uppgift. Och då tittar vi på det här bönen som är ett av våra mäktigaste vapen. Vi har tittat tidigare i undervisningen på det här med hur viktigt det är med vapenrustningen. Och jag tänker igen den här bilden med polisen. Om den här polisen hade gått ut i sina privata kläder, om jag nu får kalla det så, och inte tagit på sig sin uniform, vad hade hänt då? Börjat vinka liksom i trafiken. Ja, antagligen hade han blivit överkörd av någon. För det är ingen människa som hade representerat eller som hade respekterat den polisen utan uniformen på sig. Eller hur? Och på samma sätt är det med dig och mig. Vi måste vara iklädda och veta vår makt, vår auktoritet som vi har i våran uniform i vapenrustningen. Så vi ska vara iklädda den därför att det är ett beskydd för oss. Det är också en auktoritet och ett försvar i den andliga världen. När fienden ser att vi är omgjordade till exempel med sanningens bälte, då vet han att det är ingen idé att han kommer med lögnen. Eller hur? När han ser att vi har rättfärdigheten som bröstpansar omkring vårt själsliga liv, ja, då vet han. Det är ingen idé att han kommer med några lögner, därför att vi är klädda i Guds rättfärdighet, inte i oss själva. Så det här är viktigt för oss. Och vi ska lägga märke till den 18:e versen här nu i Efesbrevet 6:13. Handlar ju om vapenrustningen. Men i den 18:e versen avslutar hela det här med vapenrustningen. Då säger Paulus så här: gör detta, alltså ta på er hela vapenrustningen, under ständig åkallan och bön. Och bed alltid i anden. Och det här är viktigt. Han säger inte be alltid med ert förstånd. Det är bra att göra det ibland. Men han säger be i anden. Så det här talas om att be med uppenbarelse. Eller hur? Och det här är den sjunde delen som tillhör vapenrustningens andra sex delar. Så bönen är det som gör vapenrustningen eller våra liv fullkomliga. Sju är ju fullkomlighetens tal, eller hur? Så man brukar säga att bönen, det är det sjunde vapnet i vapenrustningen. Så det här är viktigt. Och nu tar vi nästa bild igen med tanke på att vapenrustningen är våran uniform i den andliga världen. Titta på den här bilden, titta på den här polisen. Jag var tvungen att ta med den här. Alltså, vad utstrålar den här personen? För mig, ja, auktoritet, säger Bertil. Ja, för mig utstrålar han både, dels ser han bra ut att titta på, men han utstrålar en auktoritet, en stadighet och en trygghet och också en godhet, tycker jag. Det är så här du och jag ser ut i den andliga världen. När de goda änglarna möter oss i den andliga världen så fröjdas de, precis som vi fröjdas när vi tittar på den här polisen. Och när de onda andarna möter oss i den andliga världen så bävar de för den auktoriteten och godheten som strålar ut ifrån våra liv genom Jesus Kristus och det han har gett oss. Så vi behöver få våra ögon öppnade, vi kristna faktiskt, mer och mer och mer. Därför att, som du brukar säga, Ester, jag brukar säga att Ester är väl den som är mest utbildad av oss alla egentligen. Och ändå finns det en sån ödmjukhet. Och du brukar säga, Ester, nej, jag behöver alltid mer. Eller hur? Och så är det för oss var och en. Vi behöver alltid mer. Mer uppenbarelse, mer kunskap av Gud. Och vi behöver ännu mer få våra ögon öppnade för den andliga verkligheten. Även om vi tycker att vi kanske ser en del. Men det finns mer. Och nu vill jag ta ett exempel. Och det här kan du läsa om. Vi väntar med det. Jag vill ta ett exempel. Till exempel Elia. Det var en man som var mäktig i bön, eller hur? Det står till och med om honom som ett exempel. Jakob tar Elia som ett exempel på makt i bön. Mycket förmår en rättfärdig mans bön när den bedes med kraft. Och så tar han Elia som exempel. När Elia bad så kunde han stoppa regnet över ett helt land under 3 år. Men vi ser och vi förstår att det var inte hans eget påfund som han bad ut hur som helst, utan han hade sina öron öppnade emot Gud. Han kunde höra och be i enlighet med det Gud ville göra och uträtta. Han var sammanlänkad. Men vi förstår och ser i Bibeln att inte bara öronen var öppnade på Elia, utan också ögonen, eller hur? Därför att när han ska tas upp till himlen så kommer ni ihåg att Elisa, hans tjänare, ber om en dubbel arvslott av Elias ande. Vet ni vad Elias svarar då? Och det här är väldigt, väldigt viktigt för oss kristna idag. Han svarar, om du ser mig när jag far upp till himlen, då ska du veta att du har fått det du har bett om. En dubbel arvslott. Alltså ännu större smörjelse, ännu mer kraft än vad till och med Elia hade. Och vi vet att Elisa såg att Elia for upp i eldsvagnar. Det här är en viktig sanning för dig och mig. Att om vi ber om mer smörjelse, om vi ber om mer kraft, då bör vi veta att det också krävs ett större mått av andlig klarsynthet och uppenbarelse ifrån den andliga världen. för att kunna använda den kraften och smörjelsen på ett rätt sätt. Det är farligt att använda kraft på ett felaktigt sätt. Vi ska titta på det när vi ska tala om villfarelse om en stund. Så nu ska vi titta på vad det till exempel blev för konsekvenser i Elisas liv. När han då hade fått sina ögon öppnade för den andliga världen och såg Elia fara iväg. Och då kan ni läsa om det själva hemma sen. För det här är mycket text egentligen så vi kan inte läsa allt. Men i andra kungaboken, 6:e kapitlet, så kan ni läsa om när Israels folk igen var i krig med arameerna den här gången. Och då står det så här att kungen i Aram låg i krig med Israel. Och när han rådgjorde med sina tjänare om hur han skulle kriga, vilken strategi han skulle ha. På den och den platsen sa han till sina tjänare, ska vi slå läger för att kunna ta Israel. Då står det så här. 9:e versen för den som har hunnit slå upp. Då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga, alltså till Israels kung, och lät säga, se till att du inte drar förbi den platsen för arameerna ligger där. Då sände Israels kung folk till den plats som gudsmannen hade angivit för honom och varnat honom för, och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Det här hände alltså gång på gång. Och vad sker då? Då står det så här. Kungen i Aram, alltså fienden, blev mycket oroad över detta. Han kallade till sig sina tjänare och sa till dem, kan inte säga mig vem det är av våra egna män som håller med Israels kung? Alltså han trodde det var spioner som avslöjade för Israels kung och Israels stridshär vad de hade tänkt ut för strategier och var de var. Men då svarade en av hans tjänare, så är det inte min herre konung. Men Elisa, profeten i Israel, meddelar Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. Elisa uttalade varje eller avslöjade varje ord som kungen tänkte eller uttalade i sin sovkammare, alltså i sin enskildhet. Och det här, det är en bild för dig och mig. Vilken makt det är när du och jag går in i innerlig gemenskap med Gud, i våran bönetjänst eller i våran bönekammare. Då kan det avslöja fiendens strategier långt innan han hinner och genomföra dem. Och dina och mina böner kan åstadkomma så att fienden blir avslöjad, som vi började att läsa. Och aldrig kan sätta sina planer i verket. Både i våra egna familjer, i våra omständigheter, i vår församling, i vår stad. I bönekammaren kan Gud avslöja fiendens strategier. Och det är egentligen bara där vi kan få avslöjat för oss vad fienden har i görningen. Det kan vi aldrig gå ut i med vårt förstånd eller i vår mänskliga förmåga. Vad hände sen då? Jo, kungen blir ju arg och galen liksom när han får höra att Elisa har den här makten. Så han skickar ut män för att ta till fånga och döda Elisa. Och då står det så här. Då talade de om att Elisa var i Dotan. Då sände han dit hästar och vagnar och en stor här. De kom om natten och omringade staden. Alltså en hel krigshär kom för att ta till fånga en person. Det var Elisa. Och de hade omringat staden. Och då står det i vers 15. När gudsmannens tjänare, alltså Elisas lärjunge, tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Och tjänaren sa till gudsmannen, o min herre, vad ska vi ta oss till? Och Elisa då svarade, frukta inte, de som är med oss är fler än det som är med dem. Och Elisa bad, precis på samma sätt som Elia hade bett för Elisa, så ber nu Elisa för sin lärjunge. Och då ber Elisa: Herre, öppna hans ögon så att han ser. Och då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Vilket beskydd Gud hade för sin tjänare. Och vad viktigt det var att se i den andliga världen. Och sen bad Elisa igen. När arameerna drog ner emot honom, då, de här herrarna som omringade, så bad Elisa att de skulle slås med blindhet. Och då står det att Herren slog dem med blindhet så som Elisa hade bett. Vilken makt! En hel krigshär. Men han fruktade inte, för han såg i den andliga världen vad Gud hade för beredskap. Så det här tycker jag är underbart, alltså. Vilken uppmuntran vi kan hitta i Bibeln. Så nu ska vi ta en liten återblick igen på det som vi rörde vid förra gången. För att se igen och bara påminna oss om den andliga världen. Ett bibelord då, nästa bild, Leif, som Jesus sa till sina lärjungar när det handlade om att driva ut demoner. Matteus 12 och 29. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Och vi tittade ju på vad det innebar, det här bibelordet, på våra egna enskilda liv. Och det handlar ju om att se till att vi inte har medveten synd i våra liv, eller hur? Så nu tar vi nästa bild. Nu ska vi påminna oss igen. Den här bilden tittade vi på förra gången. Det här är alltså Satans maktområde. Hur fiendens hierarki ser ut. Så under fienden så ser ni igen då att där finns det makter och andefurstar. Och det står det ju om i Bibeln i Efesierbrevet till exempel. Och under de här, eller de här makterna och andefurstarna, de kan ha influera till exempel strukturer, institutioner, sammanslutningar. Och som ett exempel på det så tog vi till exempel FN, en sådan institution. Alltså stora nationella eller världsvida sammanhang. EU till exempel är ett annat. Det finns andefurstar som påverkar och kör in inflytande i de här maktstrukturerna som vi ser med våra fysiska ögon. Och det här är viktigt att veta om. Under dem så finns det också makter som influerar nationer, städer, trakter eller landområden. Och det kan ju vara till exempel att det finns influenser över våran stad här, Vetlanda till exempel, eller över olika bygder. Och också under det då så finns det också makter och demoner som har inflytande över olika influensområden. Och det kan ju vara som här då, exempel pengar eller sex eller abort är det här. Och det skulle till exempel också kunna vara det okulta. Och det ser vi i vårat land. Hur vi förstår att det inte bara kan vara en tillfällighet att det under de senaste kanske 5 åren, ungefär så, det är min personliga uppfattning, har bara öppnats en dörr för okult inflytande att bara välla in till och med i kristna sammanhang. New Age och sådana saker. Då förstår vi att det är andemakter bakom som påverkar människor. Och ofrälsta människor är ju obeskyddade. Det läste vi med varandra förra gången. Och ett annat exempel som jag tänker på, som vi ser mycket de här senaste åren, och som egentligen är nästan världsvitt, det är, vad ska jag kalla det? Hur ska jag uttrycka mig? ett uppror emot Guds ordning, kan man säga. Så många barn och ungdomar som nu upplever och uppfattar att om de är födda till flicka så upplever de att de är en pojke. Och tvärtom. Och så många barn faktiskt, så låg ålder som 14 år, låter den här världen operera om sig. Och för evigt förstör de hela sitt liv och sin identitet, sin möjlighet att kunna bli fäder och mödrar till exempel. Och vi ser också nu hur det börjar komma fram efter kanske ett tiotal år som det här har pågått ännu mer. Hur många ångrar sig nu och förstår att de mådde psykiskt dåligt och de kan inte få det här ogjort. Och det är ett sånt tryck ifrån det här frigörelse på det sexuella området, alltså homosexualitet och allt det här, så att de vågar inte gå ut och berätta öppet att de ångrar sig och att det här var fel, för de klarar inte det trycket, grupptrycket eller vad man ska säga, ifrån den här världen. Då förstår vi också att det här är inte bara mänskliga funder, utan det är en andlig påverkan som är så starkt så att det driver människor. Och det finns ju många, många flera sådana här områden. Så det här är bara två exempel. Och vi vet också att det finns onda andemakter som påverkar enskilda individer eller mindre sammanhang. Och på det här exempel så står det till exempel okulta sällskap, häxsammankomster till exempel. Och vi såg också nästa bild att fiendens rike kan delas in i tre domäner. Och det är Isabels rike. Och det här är alltså riken, det här är också namn, det står inte Isabels rike i Bibeln till exempel. Men det står om Isabels ande. Och det här är alltså ord som vi har skapat för att vi ska veta vad det är vi menar för det är som en diagnos på den andliga världen. Vi vet att det är en massa symptom som kommer specifikt ifrån vart och ett av de här rikena som ter sig olika. Så det är Isabels rike, det är Antikrists rike och det är döden och dödsriket. Och det här har vi dokument på om ni vill ha efter undervisningen eller vid kaffet så kan vi ta det. Men är det något vi kan lita på? Är inte det här bara något som överandliga kristna har hittat på? Det här med riken och den andliga världen. Och Jesus har ju liksom vunnit seger överallt och vad vi nu kan tänka. Vi ska ta ett exempel från Bibeln. Och då tar vi till exempel personen Daniel. Det var ju en böneman i Gamla testamentet. Och Daniel, han hade blivit tillfångatagen kan man säga bland flera andra personer som var speciellt visa när den babylonske kungen intog Israel. Så tog han fångar med sig och förde dem till Babel eller till Babylon, till Babel, staden i Babylon. Och Daniel var en av dem, så han var alltså fånge där, det vet vi. Och det här sammanhanget som vi ska läsa lite ifrån, det är Daniel 10. Och då hade Persiens kung intagit Babylon. Och då befinner sig alltså Daniel i Persien, eller under Persiens kung Koresh. Och hela Daniels bok är egentligen en lärobok om den andliga världen och hur en människa kan utöva en bönetjänst och en profettjänst kan man ju säga genom att få en klarsyn i den andliga världen. Och då var det ju så att Daniel, han hade fått många uppenbarelser ifrån Gud med olika bilder som syftade på både den tid som var men också tider som skulle komma. Och vid ett tillfälle när han hade fått en sån här syn så står det i kapitel 10 att Daniel, han blev sörjande. Han fastade och han blev sörjande under 3 veckors tid. Och det står att han åt ingen smaklig mat, alltså ingen god mat. Och det här pågick alltså under 3 veckor. Men sen får han en uppenbarelse, han får ett möte av en ängel. En del tror att det är Jesus själv och en ängel. Men det vet inte jag. Men jag vet att det var en ängel och att det var ängeln Gabriel som kom till honom. Och då ska vi läsa om vad den här ängeln undervisar Daniel om. Och då ser vi där ifrån Daniel 10, ifrån den 12:e versen. Då är det ängeln som talar och han säger så här. Han sa till mig, frukta inte Daniel, till redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit för dina ords skull, alltså på grund av Daniels böner. Försten över Persiens rike. Kom ihåg nu då att nu var Daniel i Babel och Persien hade besegrat Babylons rike och var nu kung över Persien eller över Babylon då, över Babel där Daniel befinner sig. Då säger ängeln, försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar, alltså under 3 veckor. Då säger ängeln, då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna. Och nu förstår vi att inte ängeln talar om någon jordisk kung eller furste, utan han talar om en ängla furste. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. På något sätt så verkade det som att Gabriel blev bunden, kan man säga, av de här andemakterna över Persien. Alltså över det rike där Daniel befann sig. Och det här var ju ett hedendomsrike. De tillbad ju avgudar. Och det här gav alltså fienden rättigheter att utöva makt, som vi såg här innan, över nationer, såg vi innan, över länder, alltså över Babylon. Över Babel fanns en furste som ängeln Gabriel kallar fursten över Persien. Det måste vara en väldigt stark ängel, alltså demon, som kunde ha inflytande över ett helt landområde. Så vi ser att det är en verklighet. Och sen fortsätter ängeln att tala med Daniel och sen avslutar han detta möte med ifrån vers 20 har vi också där i en bild. Och då svarar ängeln igen, säger han till Daniel, kan du förstå varför jag har kommit till dig? Men så säger ängeln Gabriel, men jag måste strax vända tillbaka. Varför? För att strida mot fursten över Persien. Det var alltså inte klart med den här första. Och när jag drar bort från honom kommer fursten över Javan. Och det är alltså nuvarande Grekland. Och när man tittar på historien så kom ju Grekland och ingick krig emot Persien. Och det här mediens rike, det var ju en massa olika länder som var som ett enda stort maktrike. Så vi ser att det som ängeln talar om i det andliga, det skedde och fanns en motsvarighet i Daniels fysiska värld där han bodde. Och han avslutar och säger då, ingen enda hjälper mig mot dessa. Ingen utan Mikael, er furste. Och det är så att Mikael, ärkeängeln Mikael, han är Israels folks egen skyddsängel, kan man kalla det för. För nationen Israel, det är Mikael. Så här ser vi att den andliga världen är en verklighet. Men hur får då fienden fotfäste på platser i Vetlanda till exempel? Ja, på samma sätt som i våra egna liv. Genom att människor eller sammanhang ger honom tillträde. Och då, om vi förstår det, så skulle jag vilja kasta ut frågan. Vad tror du händer när vi till exempel i Sveriges land har Pride-tåg? I våran huvudstad och i många, många andra städer, till och med i Vetlanda. Vad tror du händer? Vad är det vi gör i den andliga världens motsvarighet? Jo, vi välkomnar andemakter som har med perversitet att göra. Och som vi såg i de här rikena, som ni kan gå hem och detaljstudera sen, att de ofta kopplas samman med flera andra andemakter på liknande områden. Och så utbreder sig den här makten och inflytandet genom att andemakter samverkar med varandra. Vad tror ni händer när vi, och nu menar inte jag partipolitiskt, men vad händer när vi har våra första majtåg? Vad är det vi gör då? Vi välkomnar till exempel feminism, humanism till vårt land. Vi välkomnar den typen av andemakter att regera och att få fotfästen. Så de är ju kvar sen efter den här demonstrationen är över. Så har de sagt ja tack och så slår de sig till ro här till exempel. Och det är det här som vi behöver se i den andliga världen. Vad är det som behärskar Vetlanda? Vad är det vi har släppt till för fotfästen för fienden på våran plats? Och ni kommer ihåg den här bilden. Vi kan ta nästa bild. Med hur viktigt det var att ta orsaken eller roten till de symptom som vi ser. Vi kan se kriminalitet och droger till exempel. Men vad är andemakten bakom? För det hjälper inte att be för människor att de ska sluta och knarka eller sluta och stjäla till exempel. Vi måste bryta och avslöja andemakten bakom som påverkar människor och binder dem i missbruk och kriminalitet. Det är bara ett exempel. Eller att ungdomar också i Vetlanda, framförallt i Aneby, kan jag ta frimodigt som ett exempel. Och det här får ni ta som min personliga övertygelse. I Aneby vet jag vad det är för andemakt som dominerar. Det är dödens ande och dödsrikets andemakter. Hur kan jag veta det? Till exempel att vi i Aneby har inbjudit dödsriket genom att inbjuda egyptisk avgudadyrkan kan man säga. Alltså de här pyramiderna som vi till och med har målat på våra husväggar nu. Stjärngranat och det han stod för. Han ligger mumifierad i en pyramid som är en kopia av den här pyramiden i Egypten. Och då har vi välkomnat och tillåtet andemakter som har med död och mörker att behärska våra samhälle. Och hur vet jag det? Därför att jag ser det med mina ögon. Jag jobbar ju som psykiatrisamordnare normalt sett i Aneby. Och därmed också med folkhälsa. Och statistiken för oss i Aneby är att vi ligger skyhögt på om hela region Jönköping, alltså med Värnamo och Sävsjö, alla våra städer, Gnosjö och allt vad det är. Om de ligger här på statistik vad det gäller självmord, då ligger Aneby här per capita. Och varje år sker det minst ett självmord i våran lilla kommun. Det är inte många människor där. Så per invånare så är det helt otroligt men jag förvånas inte. Vad har vi för andemakter i Vetlanda? Vi behöver ta rätt på det. Och det ser vi genom att titta på den gröna plantan. Vad är det vi ser för symptom här? Och då när vi har de här, vi tar dem jättesnabbt igen, Leif. Då tar vi nästa bild. Då ser ni igen, då hade vi det här. Det blir som en liten mall för att snabbt kunna se vilka symptom ger olika domäner av den onda världen. Så vi kan liksom se då, vad är det vi har i Vetlanda? Är det mycket trasiga äktenskap? Är det mycket sexuella synder? Är det mycket missbruk och droger? Eller är det mycket religiositet? Alltså då kan vi med den här kallade kartan få en bild av vad är det för ande, för maktområde bakom. Och så avslöjar vi fienden och säger hit men inte längre. Och i bön tillsammans så kan vi bryta fiendens makt. Det här är Isabels rike igen då. Nästa bild. Antikrists rike. Här ser vi mycket av islam, marxism, alltså kommunism. Mycket av misär och fattigdom, mord, avund och uppror. Och nästa bild tittar vi på dödens rike också då. Här ser vi mycket av sjukdomar, mycket av depressioner, självmordstankar, självskadebeteende, fruktan, förbannelser, skuldkänslor. Det här är det som jag ser rör sig i våran lilla samhälle nere i Aneby. Och därför är jag personligen övertygad om att det är det här riket som dominerar över vårt lilla samhälle. Men det går inte att bara gå ut i de här stora striderna själv. Utan vi behöver gå tillsammans med människor som förstår att strida i den andliga världen. Men hur tar vi då bort de här rättigheterna, de här fotfästena för fienden? Vi ska ta ett exempel till ifrån Gamla testamentet. Det läser vi om i Nehemja 1:1. Nehemja var den som sen fick bygga upp murarna när Daniel, som vi läste om innan, hade bett. Arbetet hade avstannat på tempelbyggnationen under det här tillfället när ängeln Gabriel kommer till Daniel. Och Daniel går in i förbön och ber för Israel. Och som svar på Daniels bön så ser vi den här andliga striden som vi fick en glimt av. Det ledde till att arbetet kunde börja på nytt och templet kunde byggas färdigt. Nästan 100 år senare så möter vi då Nehemja. Och templet är färdigt, men muren är nerriven. Och då står det så här att Nehemja är kvar, han är också i Babel. Han är en av barnen till fångarna kan man säga då, som jag nämnde tidigare. Så han är också egentligen en fångare i främmande land under Persien. Då kommer det några män från Juda och jag frågade dem om judarna, de som hade räddats och de som var kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. Alltså det här låg på Nehemjas hjärta. Hur är det där hemma? Och i tredje versen då står det: då sa de till mig, de som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära, och Jerusalems mur är nedbruten och portarna är nedbrända. Och då står det så här: när jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Och jag sa: o Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat. Här är en nyckel. Vad är det Nehemja gör? Han tar bort fiendens rättigheter att fortsätta och slå sönder och skövla Jerusalem. Och bryta ner, alltså deras murar var ju nedbrutna av fienden som hade belägrat Israel igen och igen. Så här genom att be som en, det vi sa innan, prästerskapet som vi är kallade att vara. Så ber Nehemja en ställföreträdande bön om förlåtelse för folkets synder som var orsaken till. Alltså de hade släppt in fienden och välkomnat fienden genom att gå bort ifrån Gud. Så det är precis samma principer som vi lever under idag. Och då ser vi att det här är en förebild för dig och mig. Hur kan vi ta bort fiendens rättigheter över Vetlanda? Jo, genom att se vilka synder som begås. Genom att se vad vi som kristna inte har vakat över. Och ställa oss och göra oss ett med det. Inte bara säga Gud förlåt dem för de har syndat. Nej, vi har syndat. Att få samma hjärtelag som Nehemja här visar. Där han blir förkrossad över nederlaget. Och igen, nitälskan för Guds namn och också för Guds folk. Barmhärtigheten för sitt folk. Det behöver du och jag få tag på för att kunna bli förebedjare. Och be om förlåtelse. Och på så sätt tar vi bort fiendens rättigheter. När församlingen står upp och ber Gud om förlåtelse. Och bestryker den plats där vi är satta. Och de omständigheter som vi ser omkring oss med Jesu blod. Så tas fiendens rättigheter bort. Det här är viktigt. Och vi tar nästa bild. Vi påminner om, det här är inget enmansrace. Det här är församlingens uppgift. Det är församlingens makt att be om förlåtelse för samhällets synd. Och igen då Matteus 16, 18 så säger Jesus till Petrus. På denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt med den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det här är församlingens makt. Tror vi på den makten? Det är när vi står tillsammans och vet om det här med uniformen igen, polisen. Och vet om våran makt i den andliga världen. När vi står endräktigt som Guds församling. Och det handlar inte om kyrkbyggnaden nu då, utan det handlar ju om när vi är enade som Guds folk. Vi är kallade att vara ett prästerskap för den här världen. Och nu innan vi slutar så ska jag bara ta ett exempel till på en viktig sanning kan man säga när det gäller det här området. Då fortsätter det här. När Nehemja hade bett så får han öppna dörrar att fara till Jerusalem och börja kolla läget, hur det ser ut i verkligheten. Och han får med sig de äldste skulle man kunna säga, de ledande i Israels, av Israels folk. Och de börjar att bygga upp muren omkring Jerusalem. Men då vet vi ju hur det brukar vara, eller hur? Då kommer fienden i form av människor och börjar se till med brev till kungen och på olika sätt att bygget ska sluta avstanna. Och först så står det så här, då berättar Nehemja, vi byggde på muren och hela muren fogade samman till sin halva höjd. Ty folket arbetade helhjärtat. Det här är en nyckel. Att vi som Guds folk arbetar tillsammans helhjärtat för Guds sak. För att bygga upp muren andligt sett i Guds rike. Men sen kommer det här motståndet. Och då står det så här. Då sa Juda första, bärarnas krafter sviker för tyngden av sten och grus. Vi orkar inte mer bygga på muren. Och då, när de är svaga och trötta, då passar fienden på. Då står det så här, våra motståndare sa, innan de vet ordet av det så är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet. Och de judar som bodde nära dem kom från alla håll och sa till oss, alltså till och med deras egna, säkert 10 gånger att dra oss tillbaka. Alltså sluta nu, det här klarar ni ändå inte. Då vill jag läsa nästa del som är viktig. Då står det så här ifrån den 13:e versen i Nehemja 1. Då ställde jag upp folket. Det här var alltså vad Nehemja ledaren gjorde i detta motstånd. Då ställde jag upp folket bakom muren på de lägsta och mest öppna platserna. Alltså där det var som värst. Jag ställde upp dem i släktordning med svärd och spjut och bågar. Sedan jag hade besett allt steg jag upp och sa till de förnämsta och till föreståndarna och till det övriga folket. Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde, och strid för era bröder, för era söner och döttrar, era hustrur och era hem. När våra fiender hörde att vi kände till deras plan, då kom det där med avslöjandet igen, eller hur? Avslöja fienden. Vad hände då? Och att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet. Då vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete. Ser ni det i vårat sammanhang i den kristna församlingen idag? Från den dagen var hälften av mina tjänare upptagna med arbetet, medan den andra hälften stod beväpnade med spjut, sköld och bågar och pansar. Och hövdingarna stod bakom hela Judahus. Hälften av, jag kallar det nu då församlingen, de arbetade och byggde praktiskt. Och den andra hälften, de stod upp och försvarade de som arbetade och hela platsen. Och hövdingarna, alltså ledarskapet, stod bakom. De stod som en sköld bakom och stöttade folket. Det här är en otroligt viktig bild på hur det borde fungera i församlingen. Därför att all andlig krigföring är inte bara bön, utan det är att gå ut med evangelium till människor. Alltså gå ut bland människor och ge dem evangelium och också be. Inte bara den ena eller den andra delen. Jag vill ta ett exempel på det. Kjell Sjöberg, han är känd som en av våra mäktigaste bönearbetare på sin tid. Han berättar om en plats. Nu kommer jag inte ihåg vad staden heter. Det spelar ingen roll. Det finns en stad emellan Brasilien och Uruguay. Där staden är byggd med ena halvan i Uruguay och andra halvan i Brasilien. I Brasilien hade det varit en missionär tidigare. Det visste inte de här om som kom och skulle ifrån en församling och skulle evangelisera. Och de går på ena sidan av gatan och erbjuder traktat till människor. Inte en enda vill ta emot, utan de fnyser och bara sätter sig emot det. Och tar någon emot det så ser de här evangelisterna hur de bara slänger det och trampar på det på gatan när de har gått förbi. Och de är ju helt förstörda. Vilken hård plats, tänker de. Sen när de gått gatan upp så vänder de och går på andra sidan gatan. Alltså på den brasilianska sidan hamnar de då. Och de fortsätter att dela ut traktat. Och varenda människa bugar och tar tacksamt emot. Och börjar läsa intresserat. Och de undrar, men vad är detta? Och då får de veta att på den brasilianska sidan har det tidigare funnits en missionär som var en bönekrigare. Som har bett för platsen och brutit i andvärlden. Så här ser vi vilken skillnad det är och hur beroende vi är av varandra. De som bara har evangelisation på sina hjärtan är beroende av att det finns bönemänniskor som bryter loss i andevärlden så att människor blir öppna för att ta emot evangelium. Evangelium i sig själv är en kraftig frälsning också. Men det behövs också för att människor ska ta emot och börja läsa kraften. Så det är viktigt, och det här är ett mäktigt exempel på det. Och ett exempel till vill jag ta ifrån nutid. Suzette Hatting, känner ni till henne? Hon är Reina Bonkes före detta böneledare. Hon företrädde Reina Bonke och for i förväg till varje plats dit han skulle komma och sprida evangelium. Här ser vi hur det fungerar i praktiken. Bön och evangelisation. Han visste att det behövdes bön. Så Suzette kom med sitt team och bad för platsen veckor innan Reina Bonke kom med sitt team och förde ut evangelium. Och ni vet ju hans arbete, hur fruktbart det är. Hon säger så här, hon berättar så här utifrån Jesaja 55. Vi tar det bibelordet också. Där står det så här, 55:10. Liksom regnet och snön faller ner från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Alltså både utsäde för kommande tider men också mättnad och det som fyller våra behov i nuet. Så ska det vara, på det sättet ska det vara med Guds ord. Med ordet som utgår ifrån min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Det här är också en krigsstrategi. Att be Gud om uppenbarelse och be Gud om ett ord, ett löftesord att stå på när vi ber för en plats eller ett sammanhang. När Gud ger ett remaord, alltså ett levande ord, han sänder ett ord till oss. Då var Suzette Hettings erfarenhet att när hon hade fått det här ordet, det här löftet, då bad hon ut det till Gud. Liksom gav det tillbaka. Gud, du har sagt att. Och sen bad hon ut bibelordet. Och hon erfor att det alltid var så att Gud, när hon gjorde det, gensvarade och att ordet fick sin fullbordan i det synliga sen. Hon sa det, ni tror att jag är en gudskvinna. Det är jag inte. Men hemma i min bönekammare, innan hon kom ut på estraderna, där bad hon Gud och utbad sig om vad han ville göra. Då uppenbarade Gud det för henne, precis som vi har läst för Elisa där till exempel. Och hon utbad det i andevärlden, om det var helanden eller vad än det var som skulle ske. Och när hon sen kom och hade sitt möte, då visste hon redan att det var klart. Då kunde hon bara invänta den stund när Gud sa, nu är det dags, det jag visade dig i bönekammaren. Det var redan utverkat i den andliga världen. Makterna var avväpnade och det stod färdigt att bara levereras. Så det här är också en viktig, kallade strategi, eller en viktig sanning när vi beder. Och vi kan bara ta den sista bilden. Jag tänkte läsa en liknelse, men vi tar bara bilden och så påminner vi oss varandra om det vi talade om när det gällde Jesu namn och namnet Jesus som är givet till dig och mig. När du och jag som den här soldaten böjer knä och använder namnet Jesus och vi kommer i det namnet inför Gud och inför andevärlden, då kommer Gud, Fadern, alltid att ta emot oss. Han kommer alltid att öppna både dörren och sitt hjärta och ta emot oss och bönhöra oss. Så det får avsluta den här delen, och nu tar vi en välförtjänt fika på